Då tror vi att du vill tala till oss också personligt genom den här texten till oss idag. Du har ett ärende till oss, en hälsning, ett tilltal till oss genom texten. Och nu ber vi om din andes hjälp för min egen del att förmedla och för oss att ta emot vad du vill säga oss. Till uppmuntran, till tröst, till vägledning, till utmaning, till stor hjälp. Tack för det. Tack att du är här. Amen. Två små episoder av allt det som har hänt under den gångna veckan som har kopplingar lite grann till den här texten. Och den här texten, som sagt, tycker jag är en av de mest omskakande och tumultartade texter som jag har predikat över. Ja, det, så kanske jag säger varje gång, men så känns det verkligen. Och som sagt, läs gärna hela kapitlet. I tisdags så var jag ute och cyklade och åkte förbi stationen och träffade en av de vänner som brukar komma här på tisdagsluncherna och vid andra tillfällen, som vi kallar för hjälpsökande. Och ja, jag stannade till givetvis och hälsade på henne, och så sa han: hör du, Pekka, när du dör och ska in i himlen, då kommer inte du in. Du kommer att bli avvisad. Och sen när du ska till helvetet, då har det frusit till is. Jaha, ja visst. Ja, men så är det ju. Absolut. Jag gav henne rätt. Nej. Jag kommer inte in i himlen. Absolut inte. Inte i mig själv. Utan kommer jag in i himlen, så är det helt beroende på Guds nåd och vad Jesus har gjort för mig, som har banat vägen till himlen, himmelriket, Guds rike, genom det han har gjort genom sin död och uppståndelse. Så är det. Du har rätt. Absolut. Och samma person kom två dagar senare här in i Lövsta kyrkan, och vi satt i Lövhyddan, och hon ville ha hjälp. Och det fick hon. Och som jag alltid brukar säga, så vill jag också be för dig. Och vi var två stycken. Och ja visst, sa hon, ni kan gärna få be för mig. Och det gjorde vi. Och det var fantastiskt. Hon fick en så oerhört stark beröring utav Guds kärlek och kraft. Vad är det som händer? Det känns ju som att det går, jag blir alldeles varm. Det går som en ström av varmt vatten igenom mig. Och jag känner mig alldeles tung. Och nu känner jag mig alldeles lugn, sa hon. Oj. I torsdags morse så hade en av mina vänner här en stund av bön och samtal här framme i kyrkan. Och jag sa att det behövs verkligen en väckelse i Sverige, i Tranås. Och då fick jag höra att den väckelsen, den tror jag redan har börjat. Ja, men visst är det så. Vi blir berörda. Och jag blir berörd så härligt i lördagsmorse vid frukostbordet, när jag också kände den här genomsköljningen av Guds kärlek och nåd. Ja, visst är det väckelse. Visst var det där för 152 år sedan när den här lokalen byggdes. Det var ett uppvaknande i Lövsta på den tiden. Och människor fick en kallelse in i Guds rike. Och så kände man, vi måste bygga ett hus och fira gudstjänst i. Och så har det fortsatt. Så har den här kyrkan renoverats och omvänts och byggts ut. Och därför att det finns en kallelse till Guds rike. Det är väckelse. Människor vaknar upp, i tusental har gjort här i Tranås. Visst är det så. Och det fortsätter. Vad är då detta Guds rike för någonting? som vi är kallade in i. Vad är det Gud vill egentligen med oss människor? Var finns Guds rike någonstans? Och hur blir man medborgare i detta rike? Vi vet ju hur vi blir medborgare i Sverige eller ett annat land. Vi föds in som medborgare i de riken som finns i den här världen. Vad innebär det att få Guds rike in i mig? Och Guds rike in i en gemenskap av människor som vi då kallar för församlingen eller kyrkan. Nu glömde jag en sak här. Jag skulle haft med mig en tavla, men nu får ni föreställa er den. Det hänger en tavla på mitt kontor med Jesus som ber. Ni har säkert sett den här någon gång. Han ser så oerhört from ut. Han knäpper händerna och så tittar han upp emot himlen och ljuset liksom strömmar emot dem. Det ser så fridfullt ut och det är så fromt, det är så fint. Och så satt jag med ett av våra barnbarn där inne och tittade och så sa han, ja det där är Jesus som, ja, men vad gör han då, så frågar jag. Ja, han tittar upp mot himlen och, ja, så jag visste, han tittar upp mot himlen och ber. Ja, och då frågade jag honom, nu gäller det här, nu tog jag chansen, nu. Du, Albin, varför tittar han upp mot himlen och ber? Bra frågor, nu ska jag få veta det. Svaret kommer blixtsnabbt, därför att han vet att han ska dö. Ja, just det. Det kanske inte var så där fromt i ett semane kampen. Han svettades blod. Men det visste sexåringen vad det här handlade om. Han visste att han snart skulle dö. Om jag då hade frågat och fortsatt så här och fråga honom, varför skulle då Jesus dö? Jag kommer inte för mig det riktigt, men jag tror att han skulle ha svarat på samma sätt som han svarade när jag frågade om varför har Gud skapat människan. Han svarade då också blixtsnabbt, därför att han vill umgås med oss. Varför skulle Jesus dö? Därför att han vill umgås med oss. Han vill ha in oss i sitt rike. Och i texten som vi läste så står det så här. Och nu tar jag en liten annan översättning. Jesus börjar att säga, en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. Det måste väl betyda att Gud vill att alla människor ska komma till hans fest. En riktig festmåltid. Han vill ha in alla i gemenskapen i sitt rike. Och så står det att mannen skickade en tjänare. Det måste väl helt enkelt vara Jesus. Guds son som säger till alla, kom, nu är allt färdigt. Festen är lagad. Det någonting var trasigt och nu är det lagat. Kom, nu allt färdigt. Eller som han uttrycker det på korset. Ni behöver inte titta på mig, men ni kan titta på korset. Jesus säger precis innan han dör, det är fullbordat. Och innan Jesus döms till döden av judarna och romarna i maskopi, så hinner han säga väldigt tydligt om vad hans rike är för någonting. Johannes 18. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa då, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Därför har jag kommit till världen. Var en som är av sanningen lyssnar till min röst. Vilken röst är det? Jo, den som kallar oss till att komma in i Guds rike. Vad var det som fullbordades när Jesus dog? Försoningen och förlåtelsen, det är fullbordat. Det är tillagat. Det som var trasigt är nu lagat och klart. För se på korset. Den vertikala delen. Gud och människa. Och de är röda, de här stenarna. Men kanske man nu skulle ha de gröna istället. Det är försonat. Gud har försonat alla människor med sig själv. Det är grönt mellan Gud och människan. Och han har också gett oss den horisontella delen av förlåtelse. Det är du och jag. Och kanske vi skulle sätta gröna ljus där och säga, det kan bli grönt mellan dig och mig. Det finns förlåtelse att få. Det är fullbordat, det är klart. Det är till, det är lagat, det som var trasigt. Så vad är problemet? Varför berättar Jesus den här liknelsen? Om Gud har ordnat det på det här sättet, när han är så god, så är det väl klart att han släpper in mig i himlen. Ingen kan väl bli avvisad av honom som är kärlek. So what's the problem? Och Jesus är nu knivskarp i sitt svar på den här frågan. Jesus, som är sanningen, säger nu att problemet är våra ursäkter. Han säger ju, men alla hade någon ursäkt att komma med. Ja, jag har köpt mig. Ja, men jag har köpt mig. Förlåt att jag inte kan komma, men jag har en ursäkt och den borde väl vara godtagbar. Och jag har gift mig. Ja, men det förstår du att jag inte kan komma. Ja, men tänker i alla fall jag, kom igen. Det här gör ju alla. Det kan väl inte vara fel? Vad menar han? Om jag är gift och äger villa och Volvo och Vove, kommer jag då inte in i himlen? Givetvis är det inte det Jesus menar. Villa, Volvo och Vove tillhör denna världens rike, liksom äktenskapet. Det är denna världens rike och rikedomar. Det är inte problemet. Vad handlar det om? Hur kommer jag in i Guds rike? Hur kommer jag till himlen? Jo, i den här världens riken är det vi människor som givetvis dikterar villkoren för olika former av ägande och gemenskaper och så vidare. Och Jesus vill få oss att förstå att i Guds rike är det inte jag som dikterar villkoren, utan det är givetvis Gud som dikterar villkoren. Och vilka är då villkoren? Ja, ingen kan beskylla Gud för att vara otydlig vad som gäller i Guds rike, himmelriket. Jag ska ta bara två exempel. Det första, det är mötet med farisén Nikodemos nattetid. Det är Johannes som berättar om det i kapitel 3. Alltså den religiösa experten, om ni vill prästen, pastorn, ställer en del frågor till Jesus. Och då säger Jesus, bara bryter av: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Du, Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Alltså det hjälper inte att jag är en, så att säga, en religiös expert. Att jag är teolog och pastor. Det här tillhör denna världens rike. Jag kommer inte in i himlen på mina meriter, på min kunskap. Du måste födas på nytt. Födas av anden. Det andra exemplet av många är Jesu möte med barnen. Matteus 18. Då kommer frågan ifrån lärjungarna. Vem är störst i himlen? Vem är störst i Guds rike? Alltså människan som dikterar villkoren. Vem är störst? Och jag känner det här att Jesus blir något irriterad. Han säger, eller fortsätter berättelsen. Då kallar han till sig ett barn och ställde det mitt ibland och sa: sannerligen säger jag er, om ni lärjungar inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. För den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Oj, det här är ju nästan övertydligt. Himmelriket består uteslutande av nyfödda barn. Och sådana dikterar inga villkor, utan är bara beroende av kärlek och omvårdnad. Det är Guds barn, födda på nytt. Och i vår text så säger Jesus att Gud, han blir arg nu. Han blir vred. Och vad gör han då? Jo, han sänder sin helige ande. Och han ger sina tjänare, sina lärjungar, församlingen, kyrkan, ett oerhört uppdrag. Att bjuda in människor till Guds rike. Både de som bor i stan och de som bor på landet. Eller hur? Så var det som stod i texten. Alla att komma in i Guds rike. Och vilka ska bjudas? Det är de fattiga, det är krymplingar, det är blinda, det är lytta. Vilka är det? Det är människor som inte dikterar villkoren. Människor som är beroende av hjälp, kärlek, omvårdnad. Jag är en av dem. Fattig, blind. Jag är beroende. Och visst är det här ett fantastiskt uppdrag att få inbjuda till Guds rikes festmåltid. Och samtidigt kan vi säga med Dag Hammarskjöld, insatsen söker oss, inte vi insatsen. Och det är en insats som kallar oss ut ur bekvämlighetszonen och som ibland är tumultartad och samtidigt så givande och meningsfull. Vi har en röd glasbit kvar att titta på i korset. Vi ska fokusera på den till sist här nu. Vad är det stora problemet för mig som människa? Varför blir jag, alltså som vuxen, så att säga, inte insläppt i himlen? Ja, Jesus visar tydligt på det i de här ursäkterna som han ger exempel på. Att de har en gemensam nämnare. Jag har. Ja visst. Jesus har genom sin död gett oss försoningen som upprättar relationen med Gud. Han har gett oss förlåtelsen med möjlighet att leva i upprättade relationer med varandra. Men det här hör ihop. I korsets mitt så finns jag själv. Mitt inre. Det är det som Bibeln kallar för synden, eller det som vi ibland kallar för egot, som vill diktera villkoren. Och det är detta då som Jesus uttrycker med andra ord i Lukas 9 kapitel. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Den som själv vill diktera villkoren mister livet. Men den som ger upp det ska vinna livet. Det handlar alltså om att Guds rike flyttar in i mig. Och där börjar en process, ett helande. Från det att jaget, egot, ska diktera villkoren till att det är Guds rikes kärlekslag som regerar. Att älska Gud, att älska min nästa som jag älskar mig. Gud, nu tackar vi dig för din kärlek som liksom strömmar emot oss ifrån korset. Det är oerhört. Och på något sätt så hjälper solen oss som strömmar in i denna kyrka just nu. Luften som blåser in genom fönstren påminner oss om att det är din ande som rör sig ibland oss. Och det sker under när vi ber. När vi ber för varandra så sker det under av att du strömmar igenom oss. Och du ger oss både kärleken och nåden och befriar och läker och helar. Tack för väckelsen, uppvaknandet. Tack för att du verkar, du gode helige ande. Och tack för det oerhörda uppdraget att få bjuda bara in till denna måltid som blir så konkret nu när vi ska fira din måltid tillsammans. Tack att du är här. Amen. Lars Nordgren. Nu ska vi få lyssna till en sång som bara uttrycker detta. Kom. Kom.